Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
Jag har på mig solglasögon av två anledningar.
Oj.
Jag har styrka i dem, så jag glömde mina vanliga. Mm-hmm. Och så är det för att det ser lite drygt ut.
He wants to pretend being a rockstar.
Men är det inte med att du har någon ögonsjukdom?
Jo, jag har keratokonos heter det. Men jag har opererat båda.
This is a Greek word, eller hur?
Ja, han är en grekisk gud.
Jag måste säga, det här är första och sista gången, tror jag, att vi har en fellow kemidoktor.
Ja, exakt, det var det jag tänkte
på besök
också.
Här, ja.
Ja, för jag är också kemidoktor.
Ja, jag vet.
Ja, vet du det?
Ja, det är inom organisk kemi också. Det är inte
är
kemi
också
som
organisk?
Ja.
Ah, okay.
Vill ni vara i freden?
Nej, men det är en clash inom kemin. Så de som håller på med organisk kemi och de som håller på med oorganisk kemi.
Oorganisk kemi.
Det är typ sten, metaller, material, metallurgi.
Ja, fast där ligger jag på gränsen. Jag höll ju på med metaller, så att jag känner mig inte riktigt
det
igen
med
i den här
det
clashen.
Ja, men är det något du har stört dig på bland så här, nu låter jag som en elitist, men vanligt folk.
Låter.
Alltså som kemist. Någon så här typisk grej folk säger och gör som är helt fel. Men, och alla pratar om det som om det är en sanning, och så vet du att det här är bara fel.
Nej, det sägs en hel del lite konstiga saker och sådär, men jag släpper oftast igenom det. Men det är mer enskilda saker. Jag vet inte vad det skulle vara.
För jag tänker på när folk säger att jag äter organic. Organisk mat.
Ja, okay.
Det är jätteretarded.
Varför?
För att allt som har kol och väte, det är organic. Mm-hmm. Så all mat, även om det är odlat i Tjernobyls reaktor, så är det fortfarande organic. Såvida du inte äter stenar eller någonting.
Annars kan, isn't this like a bit autistic? It's just
but it's wrong.
Ja, nej, men så där är man ju. Alltså.
Ja.
Men är det inte lite grann som typ när man har kulturell kompetens och någon säger chai latte?
Ja, faktiskt. Det är sant.
Eller chai te.
Chai te.
Ja.
Eller namnbröd.
Ja.
Nan betyder ju bröd.
Ja,
så det blir
bröd,
men latte är ju ännu värre. Det är ju mjölk.
Är det?
Det är en kaffemjölk. Ja, alltså på italienska
mjölk,
det betyder det ju mjölk.
Så kaffe med
den
mjölk.
Den saken stör jag för
mig
på.
Alla de här namnen, så här, cortado, jag dricker cortado.
Det är klart du gör det.
Jo, men jag säger det bara för att säga att jag är själv en hycklare. Ja, men lyssna. Alla de här namnen på kaféerna. I slutändan betyder det kaffe med mjölk. Man beställer en kaffe med mjölk.
Ja, ja.
Men de heter 1000 olika saker.
Ja. Så sättet du säger det på signalerar bara vilken tribe du tillhör.
Ja, och vet du vad jag brukar roa mig med? Det är att när jag är ute och föreläser, speciellt i små kommuner, så brukar jag gå in på något café där.
Och med solglasögonen på?
Ja, nej, men det brukar jag undvika. Men så går jag in och så säger jag, nästan lite med flit så här, jag vill ha en cortado, för jag vet att de inte vet vad det är.
Och du kallar mig en flit.
Och då säger de, vad är det? Och då måste jag förklara vad det är. Du vill espresso med lite mjölk i.
Mustafa, I have some analysis. It seems to me that it's perhaps there is some kind of like childhood trauma involved in this. You were like, you grew up in Sweden, but you didn't want to be an Afghan.
Exactly.
And like people in Sweden, but you're not Swedish. And I was like, I'm Italian. I'm Italian. And you decided to like really take on this identity, because sometimes it feels like really you want to be an Italian, don't you think? Men jag gillar Italien.
Jag älskar att vara i Italien, det gör jag.
Mm. Det är fint.
Men Josefin, du jobbar för Skattebetalarnas förening, heter det?
Ja, precis. Mm.
Och du är slöseri ombudsmannen, eller vad kallar man det?
Ja, precis. Det är lite konstigt. Det är som en institution, slöseriombudsmannen, men det är ju en person som jobbar där, och det är jag. Så jag är liksom slöseriombudsman hos slöseriombudsmannen. Mm.
Så det är ingen slöseri där? Bara en person?
Jag städar ju på andra ställen. Ja, nej, men det tillhör Skattebetalarnas förening.
Men vad innebär det? Kan inte du säga så här, hur det bildades och vad du gör och vad det du gör, hur får det påverkan?
Ja, jag kan
men
säga
först, att... vad är Skattebetalarnas förening?
Mm. Ja, precis. Ja, det är en ideell förening som jobbar för lägre skatter, transparenta skatter och mot skatteslöseri. Och den har funnits länge. Den firade ju 100 år förra året.
100? Wow.
Ja, så det är en gammal förening som har
så
jobbat
på. Så de bildades så fort Sverige blev en välfärdsstat?
Ja, 21, jag vet inte när man skulle kalla att det blev en välfärdsstat. Ja, liksom. Det är ju något kontinuerligt. Det är ju inte på eller av, skulle jag säga.
Men de är... emot skatteslöseri, inte emot höga skatter per se.
Jo, alltså lägre skatter, alltså det, ja, som förening. Sen jobbar jag som slöseriombudsman, och den rollen är bara drygt 10 år gammal. Och jag fokuserar ju på slöseriet, så jag kollar på utgifterna som staten har, eller kommuner, alltså vad vi lägger pengar på. Skattebetalarna pratar om mycket fler grejer, de har liksom en egen politisk agenda. Det har inte jag, utan jag ska synliggöra, granska, röra om grytan, kritisera, visa vad som händer, problematisera, ja, ha lite nagel i ögat.
Jag trodde slöseriombudsmannen var ett meme-konto först, när jag upptäckte det.
Jaså?
Ja, men för det är så absurda grejer som postas där. Så jag trodde det var ett satirkonto på svensk skattesystem. Sen började jag så här googla. Jag bara, fan, det här är ju riktiga grejer som de lägger upp.
Och jag blir bara
arg. Jag blir arg när jag läser de här inläggen.
Ja, alltså jag känner mig mycket som en uppviglare. Och ibland får jag lite dåligt samvete. Men det är ju mitt jobb, och det är ju viktigt. Alltså det är ju en del av processen i att börja förstå vad våra skattepengar läggs på. Det är ju att man ser det, och då blir man upprörd. För de flesta vet ju inte vad vi lägger pengarna på. Alltså hur mycket olika grejer är, vilka grejer är, och ja, hur mycket onödigt det är.
Kan du säga något, vad är det vi lägger på till exempel som är helt onödigt?
Det finns ju massor med olika typer av slöserier, och jag försöker ju visa upp de sakerna. Till exempel så sker det ju jättemycket fusk med bidragssystem, någonting som vi tycker är viktigt, att dela ut bidrag till de som behöver. Men då finns det ju sådana som tar tillfället i akt och försöker tillskansa sig pengar där. Det kan vara i kommuner, att man gör dåliga upphandlingar, man köper in saker som inte fungerar. Den här skolplattformen i Stockholms stad, man vill göra ett nytt IT-system som blir 1 miljard kronor dyr, vilket man inte alls hade tänkt, och den fungerar inte ens. Det är också ett stort misstag. Det finns allt möjligt. Politikerna tillskansar sig själva pengar och gör stora fester där de firar sig själva, eller de äter gräddtårta som Marcus Allard pratar om i Örebro.
Fast det måste man ju få, alltså lite fest måste man ju ha och äta gräddtårta.
Ja, men det är det här med, liksom, det finns olika syn på det. Man kan lägga mycket pengar på det eller inga pengar alls, eller någonstans däremellan. Och det gäller att hitta den här avvägningen, och där måste man ju prata med medborgarna. Vad tycker de är rimligt?
Om vi bara tar den här skolplattformen. Vad händer när de har upphandlat och det visar sig att det här gick inte så bra? Vem går man efter? Vad blir det för konsekvenser? Vad har hänt?
Ja, problemet är att det blir inte så mycket konsekvenser. Man kan ju visa upp det här, och tidningarna har granskat, och de här som har jobbat med det har sagt att ja, det blev inte riktigt rätt och så vidare. Men sen händer ju inte så mycket.
Men vi ska jobba på värdegrunden.
Ja, vi ska förbättra våra rutiner och så, brukar du säga.
Men är det ens möjligt att åtgärda det om det inte finns, like, nobody is held responsible?
Alltså det finns ju sådana som ser ansvariga ut, men det är just det här i Sverige, då blir det inga konsekvenser, det blir ingen förändring. Ja, någon säger att vi ska tänka till nästa gång. Ja, men sen gör man misstag igen och igen och igen och igen och det händer ingenting. Det finns ju vad ska man säga, regler, lagar om att man inte får begå tjänstefel till exempel. Okay. Och det har ju pratats om tjänstemannansvaret nu, eller slöseriombudsmannen har pratat mycket om det i alla fall. Det pratas inte så mycket om det i media. Alltså offentliga tjänstemän har ett ansvar, men det blir inte så mycket konsekvenser om de gör fel. Det Varför? Finns lagstiftning, men den används liksom inte.
Varför inte?
För att lagarna ser ut så, för att praxis ser ut så, och man sköter det på andra sätt. Det finns ju liksom saker internt på till exempel en myndighet, att man kan så här, ansvarsnämnder och sånt, men det ser man ju inte utåt och det blir inte direkt några stora konsekvenser. Alltså det finns ju sådana som har till exempel fått lämna sitt jobb på grund av att de har gjort fel, men det är ytterst, ytterst få sådana, eller att man får någon form av straff.
Kan du bara gå tillbaka till det här med tjänstemannansvar? Alltså en gång i tiden hade vi ju det.
Ja, ett starkare sånt. Alltså man, det är många som pratar om det här som en på- eller avfråga. Antingen har man tjänstemannansvar så har man det inte. Alltså vi har, som jag sa, tjänstemännen har ansvar enligt ett antal system och regler. Men det är inte så starkt. Och just när det handlar om straffrättsligt ansvar, alltså att man kan få straff för att, alltså att man ser det som ett brott om man har begått grövre fel, det är inte så starkt.
Vem är det som måste initiera? Om någon har gjort fel, säger vi, och vi har lagar och system för att det ska bli konsekvenser för de som har gjort fel. Vem är ansvarig för att kicka igång de här processerna då?
Jag ska anta att det sker ju på myndigheten först naturligtvis, men om det nu finns en möjlighet att det skulle kunna vara ett brott, ja, men då är ju polisen också som ska vara involverad och göra utredning. Så det beror ju på vad det handlar om och hur lagarna ser ut.
Är skolplattformen ett brott till exempel? Alltså slöseriet som har skett där? För det är ju över 1 miljard nu, va?
Ja, alltså som det har kostat, ja. Det blev ju någonting, men det blev inte så bra.
Men hur kommer det sig att det finns inga partier som vill like hold people responsible, att det finns konsekvenser för det? Because I imagine that way, if I was in charge and I know that basically there's no consequences to my actions, I'd be like, yeah, why not? Like to spend like, I don't know, one billion on something if I know that there's no consequences at all.
Men det är kanske där du har svaret. Mm. Om du själv vet att du kommer hamna i en position där du behöver vara involverad i en upphandling för någonting du inte har någon aning om hur man upphandlar det, så vill ju inte du få skiten för det heller. Mm. Så om du är en del av systemet så gynnas ju du, tänker jag, av att du inte kan få skit för det.
Ja, precis. Och samma gäller ju politiker. Alltså de har ju ett jättestort ansvar, borde ha ansvar, men de får ju inte heller några konsekvenser på sig om de gör dåliga beslut. Ja, men de kan ju till och med säga, vi har varit naiva. Ja, alltså man säger i princip att man är totalt inkompetent. Och man sitter ändå kvar och medborgarna tycker att, ja, så oj då, hoppsan. Men och sen blir det ingenting mer.
I praktiken blir det korruption.
Ja,
corruption,
alltså,
kind of. If you're like able to spend whatever kind of money without having any kind of consequences.
Nej, jag tänker mer att det är liksom flathet att ingen, alltså i och med att det inte blir några konsekvenser, alltså det är ett slappt system. Jag tänker korruptionen blir mer att man vill luras medvetet.
Mm, ja, det här sker ju öppet.
Det här är så jäkla slappt.
En gång till så hade man varit 75 eller någon gång där det fanns en starkare tjänstemannansvar, sen tog man bort det. Eller, ja, inte helt och hållet. Men, och så nu var det upp igen och man röstade ju ner det.
Ja.
Varför har det blivit så?
Ja, det här är ganska så här, detaljerade grejer. Men det var 2018 så röstade ju riksdagen för att, alltså alla partierna liksom tyckte att, ja, men det är okej att titta på den här frågan om vi ska se till att stärka tjänstemannansvaret igen, för att det blev lite fel då på 70-talet. Det är inte riktigt anpassat. Och sen så drog regeringen på det här. De skulle tillsätta en utredning. Efter några år tillsatte de utredningen, men med väldigt konstiga direktiv. Det var inte så att de sa att det ska stärkas tjänstemannansvaret, utan de sa att de ska titta på om de ska göra det. Och då, nu i år, så kom de fram till då, slutsatsen var att nej, det behövs inte. Det blir så jobbigt för de som jobbar i offentlig verksamhet, och de kommer bli rädda och göra fel, och det kommer inte gå att rekrytera och så här. Det handlar om någon sorts kultur av alltså, att ingen har ansvar.
Varför våp man vill ha arbetandes där? Du säger, nej, de kanske blir rädda att göra fel. Du ska vara rädd för att göra fel. Du ska vara skitskraj för att råka schabbla bort 1 miljard av folks pengar.
Men det är väl det som också är problemet överhuvudtaget i offentlig sektor, att många är ju rädda att göra fel och då blir man passiv. Och alltså att man är passiv och man fattar inga beslut. Och mycket av våra verksamheter är en form av passivitet. Jag tror att inom polisen är det samma sak där med. Man, är man brukar säga så här, en polis som inte har begått ett tjänstefel är de facto i grunden någonting, det är något fel. Alltså i ett arbete så bör man någon gång göra fel, för det är liksom mänskligt.
Är det polisen som begått tjänstefel som säger så?
Det är. Okay. Men det måste vara, det måste finnas en rimlig margin of error. You know?
Ja, precis.
Men inte like too much heller.
Nej, alltså det handlar ju inte om att sätta dit folk som försöker göra det bästa de kan och sen blir det fel. Det handlar ju om mer alltså att man nästan med flit struntar i saker eller begår grova misstag. Man sopar saker under mattan. Såna här offentliga handlingar till exempel har ju folk kört i liksom papperstuggen. Och nej, tyvärr, eller vi har raderat de här mejlen. Ja, det får man inte göra. Alltså det ska man veta när man jobbar som offentlig tjänsteman, att det ska man inte göra. Och då har man verkligen begått fel.
Har man gjort någon undersökning bland tjänstemän, eller låter det så brett, så här, vad säger de som är i positionerna? Vill de ha ett mer tjänstemannansvar?
Nej, det vill de ju inte. Alltså, och jag förstår ju det, att man vill inte ha liksom som en chef hängande över axeln och kanske till och med att du blir ställd inför rätta om du gör fel. Jag kan säga förresten att polisen, det är ju en yrkeskategori där det faktiskt... där det är några som döms överhuvudtaget för tjänstefel. Så det är polis och rättsväsende. Men i all annan verksamhet så sker inte det. Och jag menar, ja, det är jobbigt att känna ett ansvar. Men som sagt, man måste hitta en rimlig avvägning. Det kan ju liksom inte vara för att folk inte ska bli rädda så ska de inte ha något ansvar. Det är ju helt galet. Utan snarare man ska ju utveckla en kultur av ansvarsfullhet. Att man hjälps åt att ta ansvar. Och sen blandar man ihop det här också liksom lägsta tjänsteman och högsta chef. Jag tycker att en generaldirektör till exempel på en myndighet borde ha extremt mycket mer ansvar än en person som liksom ligger lägre ner. Och generaldirektör har ju begått stora misstag, men det sker inte så stora
konsekvenser. Även om de klickar så kommer de tillbaka.
Ja, precis. Alltså. Så att, ja, det finns så många fel i det här som man blir helt matt när man tänker på det. Men som jag ser det så är det någon sorts kultur av det i Sverige att ingen har ansvar. Man försöker att skjuta bort ansvaret, man vill att alla ska ha ansvar. Men då är det ju ingen som har ansvar. Man måste ha ett visst mått av personligt ansvar oavsett var man jobbar eller var man är. Alltså bara som medborgare också för den delen. Vi ska ju betala skatter och annars blir det konsekvenser om vi inte betalar våra skatter och gör som vi ska. Det borde ju andra ha också.
Jag har en teori om just, är det inte så att vi har lite grann ett A-lag och B-lag? Alltså offentlig sektor. Alla som är offentliga anställda som jag. Alltså man kanske är snäppet slappare än de som är på privat sektor där det ställs krav och förväntningar och vinst och allting. Och kanske att det blir den här slappa kulturen och det genomsyrar all verksamhet.
Ja, det är det att man hanterar ju andras pengar.
Då blir man slapp.
Och ja, alltså pengarna kommer ju in vartenda år genom skatten och det spelar ingen roll vad man gör. Man får nya pengar, man slösar bort dem, aj då hoppsarna, men det kommer nya pengar nästa år. Men då är det ju desto viktigare att man har system och strukturer som ser till att liksom komma till rätta med problem som finns. Och det är ju medborgarnas pengar.
Men det är en sak jag tänker på också, att vi har ju chefer, jag vet hos oss, som vill spara på pengarna. Men de blir ju hatade, alltså vi hatar dem så mycket, de här cheferna. Som,
varför?
Alltså, därför att som utifrån...
Det är ditt fel.
Nej, men egentligen, ja, men jag kan bara förstå problemet. För att tänk dig så här, att när man är i någon verksamhet, man känner ständigt att man inte räcker till och man behöver göra väldigt mycket grejer. Vi behöver anställa mer folk, vi behöver anställa fler personal och så vidare.
Vi behöver fler bilar.
Alltså, vi behöver så mycket grejer. Samtidigt så har vi höga chefer som vi uppfattar godhetssignalerar mot deras överchefer genom att om man har pengar, man skickar tillbaks dem till uppdragsgivaren än att behålla det kvar inom myndigheten. För alla vet ju att i slutet av året när man har en liten budget, vad gör man? Man sätter ju sprätt på de pengarna med en gång.
Ja.
Man köper möbler, köper dålig konst, tittar på... ja, men det är så. Och man bara handlar upp de här grejerna. Men just de här cheferna som sparar pengarna, fy fan vad de är hatade. Och just de cheferna, det är de som premieras upp.
Ja, alltså om vi tar exempelvis i Linköping hade vi ju, vad heter förra NOA-chefen? Löving, Mats Löving.
Och gissa vart han är nu?
Ja, så först var ju han länspolismästare i Östergötland. Och ett år så skickade han tillbaka 20 miljoner av polisens budget i Östergötland till polisen i Stockholm då, där budgeten är. Och för det var ju han hatad av alla poliser i Östergötland. För att vi behöver alltid någon ny bil, vi behöver alltid mer utrustning och så vidare. Och sen när han gjorde det, då blev han blev NOA-chef. Bara typ ett år senare eller något sånt.
Mm.
Så då är frågan så här, okej, är det här, gör man det av taktiska skäl för mer karriärsvinning? Eller är det att man genuint är så här, nej alltså vi behöver inte de här pengarna. Lägg dem på liksom till någon annan kommun som behöver dem, en annan polismyndighet.
Det är också en question of competence.
Vet du vad han gjorde sen när han kom till Stockholm? Han drog i bromsen, för han såg ju att vår ekonomi var i kaos. Och på typ på en vecka, vi bara kickade ut alla våra civilanställda som var timanställda. Vi hade personal som hade jobbat i 40 år, som hade gått i pension, men vi hade återanställt dem igen, för de gjorde ett jättebra arbete. På en vecka, pang, fick de gå allihopa.
Men det var hans förtjänst. Då sätter du ju fingret på någonting, för att det här är en kulturell grej. Det är därför du är ensam, Josefin. För att även om du påtalar hur det här ser ut, så kan ju det här, effekten kan vara att en sån chef hos oss i Östergötland skickar tillbaka. Du bara, bra, det här är bra för skatte. Och vi bara, vi hatar honom. Vi är ju en del av problemet.
Vi är ett problem. Ja. Jag vill äta gräddtårta, och nu förra veckan så var det så här, semmeldagen. Tror du inte att varenda fucking anställd fick en semla? Det är klart det kostar mycket pengar där.
Kan inte alla köpa sin egen semla och komma dit,
nej,
med den?
Nej! Alltså vi måste ha vissa grejer, måste vi kunna ha kvar. Alltså en viss form av kultur måste man ha. På semmeldagen en semla. Det är inte så mycket begärt.
Okej, okay, it's the police. We can spoil them a bit. The police.
Med en semla.
En semla!
Stackarna, de är för er skull. De går och blir skjutna, de blir avrättade på gatan.
Vänta, en semla. Nej, vänta, det är därför den där semlan spelar så stor roll.
Den är viktig, och fattar du inte hur mycket glädje den skapar på riktigt? Alltså, really? Tänkte så här.
Nej.
Veckan innan kommer vår chef och så säger, jag vill bara veta hur många som kommer vara här på tisdag. Och så ler han och så,
det är bröd och mejeriprodukt. Det är de billigaste
råvarorna. Nej, det är kultur. Sen på semmeldagen, alla är jätteglada. Alla ler. En del till och med kring och smyger så här, jag har faktiskt två semlor.
Okej, do you work better on this day?
Ja, ja, det är man är jävligt motiverad.
Let's give them en semla varje dag.
If that's what it takes.
Alltså det gör ju någonting med grädda och mejeriprodukter och mandelmassa. Alltså det, vi blir motiverade, för det känns som om vi blir uppskattade. Så lite slöseri. Ja, jag förstår att det är jag som är problemet.
Ja, men det är klart att man ska skapa en bra arbetsmiljö. Men ibland blir ju liksom den där semlan det som man får. Och sen har man jättetaskigt jobb och man har dåligt med resurser och man sliter och sådär. Liksom, hjälper den där semlan då? Är det det man vill ha, ja, om man alltså, har en riktig ansträngning?
Men vet du vad det är? Semlan är en symbol för att myndigheten
Donuts
inte...
Amerika-semla.
Vänta.
Semlan blir en symbol för att myndigheten uppskattar dig lite grann, att du inte är bortglömd. Ibland så fick vi ju biobiljetter.
Just det.
Det var lite uppskattad.
But not as much as en semla.
Nej, semla är fan. Det är grymt. Nej, men alltså...
Får jag gå ut på lite hal is här och göra en analys?
Ja.
Min analys är att jag tror inte det är semlan som är problemet. Jag tror inte det är där slöseriet ligger.
Nej, inte.
Det är de här symbolåtgärderna. Så när ja, men liksom, om man försöker köpa lojaliteten, det gör ju politiker också. Nu är det ju val snart och då är det massa med valfläsk som vi får lite bidrag och ja, nu 1 000 kronor om vi har en bil. Politikerna är väldigt generösa. Samtidigt har vi betalat miljarder i skatter som är väldigt höga. Alltså man försöker köpa lojalitet. Och liksom, att göra en bra arbetsmiljö, fine, det är jätteviktigt så. Men när blir det till någonting annat? Till någonting, att man försöker och med de här åtgärderna försöka dölja det här dåliga som finns där under, då blir det ju inte bra.
Okay.
För jag vill inte bara ha en semla, jag vill ha en bra välfungerande polis.
Liksom. Alltså den här 1 000 kronor-checken, det är nog en av de mest groteska varianter av valfläsk jag någonsin sett. För det är en av de mest högst... Jag menar att alla bilägare ska få 1 000 spänn.
Mm.
För det är ändå en av de mest högst beskattade produkterna som så många människor är beroende av, drivmedel. Mm. Så tekniskt sett så ger staten tillbaka dina egna pengar.
Mm. Ja, de skulle kunna bara säga att ni behöver inte betala 1,000 spänn i skatt.
Nej, exakt. År. Men just att de ger tillbaka dina egna pengar för att du ska ha råd att betala tillbaka staten.
Ja, det
och så paketerar man det som ett bidrag. Här hjälper vi dig.
Och någonting som inte jag förstod, det var förutom den här 1,000 kronor tillbaka eller någonting. Det var ju någonting att man fick högre bostadsbidrag också.
Ja, vissa ska få det under sommaren.
Vad har det under
sommaren? Det var massor av olika saker.
Fram till september?
Ja, någonting sånt.
Men är det för alla bilägare som får bostadsbidrag också?
Nej, jag tror att det var några andra. Alltså, jag kan inte detaljer.
Men jag fattar inte logiken.
Nej, precis. Kopplingen däremellan. Ja, nej. Det förstår inte alla, nej.
Men för att ta fler konkreta exempel. På skattebetalarnas webbsida, det finns årets värsta slöseri. Mm. Vad är det för något?
Ja, vad årets värsta slöseri är. Slöso har ju en sån tävling, eller omröstning varje år. Mm. Jag väljer ut, eller den som är slös, och väljer ut 10 stycken slöserier av olika slag. Och sen får jag ju alla som vill rösta fram det som de tycker är värst. Och,
hur många brukar rösta då?
Vad sa du?
Hur många brukar rösta?
Ja, det var över 15 000 i alla fall röster som vi fick in förra senaste omgången.
Mm.
Mm. Ja, nej, men i år, eller för förra året då, alltså 2021, så blev värsta slöseriet EUs coronafond som vi ger en massa pengar till. Alltså EU har startat en fond efter pandemin för att återstarta Europa. Och då ska länderna pytsa in en massa pengar, och Sverige kommer väl göra det typ i storleksordning 150 miljarder kronor.
Oj!
Ja, och sen är ju problemet att vi blir ju skuldsatta genom det här, så man tar lån, och vi sitter fast i de här lånen fram till 2058, och det är alltså efter pandemin.
Men vad då, hur mycket siffror var det?
150 miljarder kronor.
Hur många nollar det där?
Men det är ju bara den lilla, sen totalt sett så är det typ 800 miljarder euro.
10.
Totalt.
Hur många semlor?
Ja, precis, det blir många semlor.
Men ska vi gå igenom dem? Nummer 10, statliga myndigheters varumärkesbyggande.
Varumärkesbyggande?
Ja, myndigheter sysslar med massa kommunikation, och de ska framställa sig själva i god dager och titta vad vi gör här, det är så viktigt med det vi gör. Och så gör de massa videor till YouTube och annonserar på Facebook och sådär.
Ingen som tittar på dem.
Fast jag har några tankar här. Jag tänker att det finns en massa, alltså inte just om själva varumärket, men jag tycker det är väldigt bra att myndigheter börjar kommunicera ut vad de de facto gör.
Mm, precis, och det är ju den här gränsdragningen mellan liksom, vad är viktig kommunikation som medborgarna faktiskt behöver. Folkhälsomyndigheter under pandemin till exempel, klart att det var jättebra att de informerade vad som gäller. Men sen när det handlar om att förhärliga sig själv och göra massa reklam om sånt som liksom, varför? Ja, men då blir det onödigt. Så det där är ju en gränsdragningsfråga. Liksom.
Och vid ett tillfälle så hade du också uppmärksammat, jag tror det var att var det Transportstyrelsen eller Vägverket, när man håller på att bygga nya vägar och så, eller SL och så här, när man ska, så gör de oftast massa med informationsreklam. Mm. Och där vill jag minnas också att det var lite kritiskt kring att varför man behöver göra sån här informationskampanj.
Ja, för jag menar, man kan göra en enkel liten kort video om man nu vill ha det, eller bild. Eller också kan man göra en jättedyr film som är cool och häftig och sådär. Det är klart att de som jobbar på myndigheter, om de har mycket pengar och har ett sånt här arbete, ja, men det är klart att de vill göra en kul film.
Det är ju hippt.
Fast,
också.
Ja, det kostar ju hippt. Pengar.
But do we know, like, på statligt nivå, how much does this cost?
Ja, man kan ju ta reda på, det är ju sånt jag jobbar med. Jag ställer ju frågor om vad saker och ting kostar. För det kommer ju oftast inte fram. Det säger de ju inte när de annonserar på Facebook att den här videon har kostat skattebetalarna 400 000 kronor.
Det borde vara en bra lag. Alltså varje gång en myndighet gör content, ja, det är Facebook ads, video, lägg så här, det här var vad det här kostade.
Fatta vad mycket pappersarbete de måste göra för...
Vadå, de har ju redan betalat, de vet ju vad beloppet är.
Ja,
så när de skriver vad den här videon handlar om, skriver vad den kostade. För jag kollar på Malmö stads YouTube-kanal nu. Och det är en ganska dyster upplevelse.
Are you the first one to look at it?
Nej, jag är nog... Alltså, de har 904 subscribers. Hela Malmö stad har 904 subscribers på
YouTube.
Det är
alla som jobbar i kommunen.
Exakt, ja. Och alla videor. De flesta videos har under 300 views. Så det är de i kommunen. Shit. Det är de som har jobbat på videon som går och kollar på videon.
Fast vänta, det är, kommunikationen är ju ändå jävligt viktig.
Ja, men den kan du göra via text.
Fast varför det?
För att det är bara 36 pers som har tittat på den här videon.
Hanif,
if it's not effective anyways, if people don't watch it.
Fast, exakt.
Why?
Fast jag tänker så här, det finns i det moderna samhället så funkar det inte bara i text. Och för, dessutom, text är ju inte tillgängligt för alla. Alla kan inte ens läsa och skriva.
Men kolla, är inte det här skillnaden mellan offentlig och privat sektor? Det är att i den offentliga så gör man de här videorna och så säger, och så lägger man ut det. Men det viktiga är inte att har det gått hem, har någon tittat, vad resultatet var. Det viktiga är att man har gjort det.
Mm. Just det.
Medan i privata är så här, ja alltså du har gjort det, bra jobbat, men vad blev det av det?
Mm, precis, resultatet.
Vad är resultatet?
300 views.
Ja, exakt.
På
exakt.
YouTube.
Och jag tänkte så här, ta det vi var inne på innan med, ta till exempel socialtjänsten. Alltså socialtjänsten har stora problem när det kommer till kulturkompetens. De vet inte hur det funkar, liksom, hur man ska bemöta olika grupper i samhället. Hade det varit en privat sektor, så hade, jag tror inte att man har haft de problemen på samma sätt. Jag vet att, ni vet konsultbolaget McKinsey, de gör ju, när de gör affärer utomlands, de har ju en sån här kulturhandbok där varje anställd som ska åka till Sri Lanka, så måste de lära sig hur det funkar i Sri Lanka. För att de måste ju få resultat med sig hem också, och då måste de kunna varje grej. Det hade man ju kunnat göra den socialtjänsten om det var mer lite privat sektoraktigt. Sen, det blir massa problem där med vinst och jag fattar liksom den biten. Men det är inte skadat att kanske tänka lite mer i de banorna ibland.
Mm. Ja, nummer 9. The pink unicorn. What is the background of this fucking thing? It's like, it looks monstrous. It's so fucking ugly. Jag förstår inte.
Oh, den i Malmö, va?
Ja, den rosa enhörningen i Malmö. Nej, det var ju bara utsmyckning. Det skulle vara någonting trevligt som skulle stå där på torget.
Och vad kostar den där?
Ja, det var väl någonting 900 000. Men nu har man ju gjort om den till vinterskrud. Och då kostar det några 100 000 till.
What the fuck?
Ja, men det var väl fin. Alltså, de sa ju det. Politikerna försvarade ju det här.
Men vänta, har inte det skapat någon form av glädje?
Okej, okay, honey. You cannot be in charge of anything has to do with taxes.
Vad kostar en semla? Typ 40 spänn.
Alltså, jag,
40. En bra semla.
Jag är orolig att det kostar mer.
Men vad kostar en semla? 40 spänn?
Ja, mellan 40 och 60 spänn.
Ja, men säg en dyr fin semla.
Dyr semla.
Så i Pink Unicorn, det är 15 000 semlor. Hur många poliser finns det i Sverige?
Över 20 000.
Ja, men det är en medioker semla till alla poliser. För en Pink Unicorn.
Sen är det en del som är nötallergiker.
Ingen mandelmassa, eller?
Är det där i Malmö med om det här som åkte runt och spelade in ljud i Malmö?
Det var med på förra, alltså i förra omröstningen.
Okay.
Så var det med. Ja, Malmös ljudidentitet som de spelade in.
Det var så jävla sjukt.
Men jag förstår
det
inte.
Det kostade bara en halv miljon. Det var ju ingenting.
Don't they have Aomar there? Because here that's my function in the pod. Like to stop everyone from trying to spend money.
Det är faktiskt sant.
So like, isn't there someone in Malmo, like, you know?
And Omar,
hey, we will have this like pink unicorn for almost 1 million crowns. Isn't there someone who comes? Maybe not. We have other stuff that we can spend this 1 million crowns on.
Ja, nej, uppenbarligen inte. Alltså. Men Malmö höll ju på med massor med sådana här jippon och kulturgrejer och sådär. Alltså de. De vill sätta sin kommun på kartan. Fast de sätter ju slöseriet på kartan.
Vi har ju problem i det här sammanhanget. För att vi har en person som är med oss i den här podden som inte är med alltid. Men han vill ha lika mycket betalt.
Den här tomma stolen här.
Ja, den är tom. Och vi vill ju inte slösa våra pengar på honom. Så jag undrar om vi skulle kunna få lite hjälp. Alltså hur går vi tillväga? För han verkar ju inte förstå att han måste vara med varje gång vi spelar in.
Han skiter i det.
Ja, men han vill ha lika mycket betalt.
Vill han verkligen det?
Ja, det vill han.
Well, we will find out in the end of the month.
Jag tänkte, är det lugnt om jag bara ringer honom en snabbis? Och bara, nu när du är här. Hej Chang.
Hej.
Du, vet du vad vi gör just nu?
Nej, vad gör ni just nu?
Vi jobbar. Vi har Josefin Utas från Skattebetalarnas förening.
Hej Chang.
Hej.
Och du vet, hon jobbar ju med skatteslöseri.
Ja.
Och vi tänkte att det kanske är dags att ta upp det här. Du vet, vi har ju den här podden tillsammans. Och alla liksom gör ju sitt och får betalt. Men du är ju inte här idag.
Nej.
Är det för att du blev lite ledsen för att vi gick på det för hårt förra gången?
Nej.
Varför, så här, vet du ens om att du jobbar idag?
Ja, jag har rätt mycket att göra inom
Nej, det här jobbet.
Ja, det är hobby.
Hobby? Nej, det är det inte. Du får betalt
för det. Så är det hela världen. Men jag har redan en tidning och ett elbolag och fan och hans moster.
Har, men du verkar inte jobba nu här. Du ligger ju och sover. Chang, ligger du och sover? Eller vad är din ursäkt att du inte är här? Du ligger ju i sängen och sover.
Nej, jag har ingen bil just nu. Så jag kan inte ta mig in någonstans.
Aha.
För fan.
Men Chang, vi får prata vidare om det här.
Ja, förlåt för att vi störde dig mitt i dina andra viktiga jobb.
Har du sett min senaste elräkning?
Ja, den är rolig. Alltså bilden, eller?
Ja.
Vill du beskriva? Beskriv vad den föreställer.
Vi har en sån här oljetunna och så står det så här, i botten så har man första strecket med 20-25% upp liksom. Och det är olja då där är det mörkt. Så kommer nästa streck skatt, sen nästa streck ännu mer skatt och så lite skatt till och så skatt på skatt. Och så står Magdalena Andersson och pekar på Putin, sitter i en stridsvagn och säger det är hans fel.
Genialiskt.
Ja, vi har alltid sådana pedagogiska grejer på elräkningar.
Jättefint Chang, du har fått vara med en minut. Du lyckades få in reklam om ditt
för ditt andra jobb.
All right, ha det så bra Chang.
Ha det bra.
Hej då.
8. Lyxkontor till Sveriges kommuner och regioner.
Ja, det är en organisation för kommuner och regioner som vill bygga ett stort kontor centralt i Stockholm. För ja, vi vet inte hur många miljarder, för det får vi inte veta ens.
Va? Varför det? Det är ju myndighet, de måste väl redovisa.
Nej, de är ingen myndighet, det är det som är så roligt. De har jättemycket makt, och särskilt nu i pandemin till exempel har de ju varit centrala och så. Men vi kan inte få veta vad de håller på med bakom deras väggar.
Vänta,
vi kan inte hämta
SKR,
ut handlingar.
Det var SKL förut va?
Ja,
det
är precis.
Samma.
Ja.
De har bara bytt namn.
Ja, precis.
Det är inte en myndighet.
Nej, det är inte en myndighet.
Men but isn't this like public money?
Jo, alltså, absolut. Det är ju, de representerar ju Sveriges kommuner och regioner. De är myndigheter, men SKR är ingen myndighet.
Så det är en intresseorganisation,
ja.
Typ?
Mm.
Fast intern, statlig?
Ja, alltså med väldigt mycket. De hanterar ju mycket skatt.
Jag har varit och föreläst för dem, och de har, eller hade jättefina lokaler. Alltså kanske Stockholms bästa vy. Det var liksom vatten vid slussen där. Men de vill inte vara kvar där.
Nej, de ska ha något annat.
Ja, de vill ha bättre kontorer. Så de flyttade. Det här blev rätt omtalat, kom ihåg.
Jag har inte hört det senaste nu, för det var ju någonting de skulle bygga. Eller köpa. Eller, ja.
Bytte de namn med flit också, så att de skulle komma undan.
Ja, precis.
De la till
dumpa
ett
sitt
namn.
Förflutna.
men jag förstår inte fortfarande. Like, if this is like actual like tax money, how come there's no transparency there?
Jag förstår inte det.
Ja, heller. Det är ett problem. Det är, och det här är någonting som jag lyfter fram då och då. Men det här är också så här detaljerat. Folk känner inte till det här. Liksom. De hör SKR, ja då tror de att det är en myndighet.
Men vem har ansvar för att, förutom dig, vem har ansvar för att granska det här?
Ja, politikerna, kommunerna kanske som är med i det här, men
någon
ja,
annan.
Alltså, ja precis, någon annan. Alla har ansvar.
Men är inte det här en del av problemet med det du gör, att ingen verkar liksom ha koll på de här grejerna, och när du kanske pratar om det så är det så här, aha, shit, oj.
Ja, men det är så fruktansvärt mycket. Det känner jag i jobbet hela tiden. Jag är nästan deprimerad alltså.
Men känns det som att folk inte bryr sig, eller vad?
Ja, men det är så mycket. mycket. Vi har så fruktansvärt mycket skattepengar. Vi har så fruktansvärt många myndigheter. Liksom 250 förvaltningsmyndigheter. Det är 290 kommuner. Och är 21 regioner. Och jag menar, en region är extremt stor. Och sen finns det ju massor med, som SKR som ändå använder skattepengar. Och så är det public service. Och det är massor. Det är så här 2000 kommunala och offentliga bolag som vi har i Sverige. Det är också liksom ägt utav oss. Alltså det är för mycket.
But you know this, what this is reminding me of? You know, for example, when you're arguing with someone on the internet, then he really wants to like destroy you, but he doesn't want you to reply. So like they write a wall of text. You know?
Yeah.
It's like too much, you would be like drowned. Or like Trump, when he does some scandal and then he pumps out five more just for people like, okay, which one now?
It's the same thing. Eller att försöka vi
Vänta, deras budget är 531 miljoner.
Det är inte så mycket.
Jo.
Eller vänta, det är miljoner. Ja.
En halv miljard. Hur många semlor är det?
Nej, men egentligen skulle det ju vara så att vi har ju en stor mängd folkvalda också. Och de borde ju vara våra representanter. Och granska och hänga på och ifrågasätta och ta reda på och lyfta upp och liksom driva opinion och sådär. Men right. Det sker inte så mycket sånt.
För frågan, när du tar upp de här frågorna, vilka får du gehör ifrån?
Mm. Det är lite olika beroende på fråga. Jag försöker ju lyfta upp brett och så, och det är inte bara om det. Vissa säger ju, från Skattebetalarnas förening vill sänka skatterna, ja men då är det här borgerligt. Då säger jag ingen kritik till borgerliga kommuner eller någonting, men det struntar jag fullständigt i. Liksom jag kollar ju på vad slöseriet är för någonting, och är det slöseri då går jag ut med det.
Och borde inte du då få med dig alla sidor egentligen? Alltså...
Jo, jag tycker ju att det här inte är en höger- eller vänsterfråga. Nej. Jag tycker att oavsett vilken ideologisk grund man står på så borde man tycka att man ska hantera skattepengarna på ett bra sätt.
Vem var det som sa? Det var ju någon sosse som sa att varje slösad skattekrona är stöld från folket. Det var någon, jag kommer inte ihåg vem det var. Det borde inte vara en högerfråga det här.
Nej.
Men det är någon slags paradox att om man får med sig den vänstra sidan så blir det som att...
Då blir den högra lite anti.
Ja, lite så, men också att den vänstra sidan blir, vänta, slösa skatt, då måste man kanske få ner vissa skatter också, eller skatteintäkter. Det vill vi ju inte. Och så,
ja, precis. Det där är en intressant fråga, men det borde man ju fråga kanske de från vänster mera. Jag tror att det är fler liksom på den borgerliga sidan eller så som bryr sig om de här frågorna. Men generellt sett så är responsen ganska liten, alltså från politiker på de här frågorna. Men medborgarna tycker att det är intressant och viktigt. Men ja, det händer ju ändå inte så mycket.
Kan det vara så att en del av kritiken från den sidan mot den högra sidan som vill belysa de här problemen är att egentligen så gör ni det här för att ni vill bara ha lägre skatter. Mm. Det är det handlar om egentligen.
Mm, jo, visst kommer det sådana synpunkter.
Men vad tror du? Alltså, finns det någonting i det?
Alltså... Jag tycker att oavsett om man vill ha hög skatt eller låg skatt, eller om man vill lägga mycket pengar på olika typer av kultur och bidrag och sådär, eller om man tycker att nej, men det är någonting som civilsamhället ska vara bekostat av medborgarna direkt och sådär, oavsett om man vill ha stor stat, liten, så borde man tycka att de pengar vi lägger in ändå ska gå till det som vi har demokratiskt bestämt, att de här pengarna ska gå till det här. Det är det här vi vill få ut. Så att jag är lite envis där, alltså att det spelar ingen roll.
Men jag försöker föra fram poängen att det är skillnad på dig och andra som är så här, ja alltså vi ska ha skatteintäkter som ska gå, men de ska gå till rätt saker och det ska granskas. Och så finns det typ Chang Frick och Aron Flam-typer som är så här, ja det här är skatteslöseri, men egentligen vill de vill ha noll skatteintäkter, kanske bara till försvaret och polisen och så där.
Mm. Fast det är ju fortfarande varje situation och sakfråga måste man ju diskutera liksom för sig för att kunna säga, är det här slöseri eller är det här välspenderade pengar? Och det är väl lite det problemet att man gör inte det. Alltså det går inte att generalisera i de här frågorna. Man bör helst inte göra det, tror jag. Utan det måste vara en diskussion i varje kommun till exempel, som Malmö. Är det den här enhörningen man vill ha? Eller inte?
Men skulle du säga att Aron Flam och Chang Frick-typer förstör för sådana som dig. För att de skulle säga att all finansiering av sådana här är skatteslöseri, allting. Mm.
Ja, alltså lite grann. Fast jag tror inte att de är så himla tongivande, måste jag säga. De som är liksom rena libertarianer, kan man säga.
Mm.
Utan de flesta tycker ju ändå att ja, men vi ska betala skatt. Och liksom, det är inte... Alltså, nej, men jag kan tänka mig att man blir ihopkopplad med, jag förstår vad du menar, ja, med sådana...
De som har all skattestöld klistermärke på bilen, liksom.
Ja, ja, precis. Det kan man bli, men jag skulle ju hellre vilja se att det var fler som engagerade sig i den här frågan, för att om man har lite olika infallsvinkel på den. Liksom, jag skulle ju gärna se att de från vänster brydde sig mer om de här frågorna, så att man kommer från lite olika håll och pratar om samma saker. Det skulle behövas, tycker jag. Och då skulle man komma bort lite grann ifrån det där, den här kopplingen mellan dem.
För jag tror att det du tar upp, alltså det man läser och ditt arbete, vilken vettig människa skulle inte ställa sig bakom det?
Well, wait until you hear number 7. Du kommer känna dig kränkt. Nummer 7. Bistånd till Afghanistan.
Okay. Ja, men kan jag nyansera det lite? Ja,
jag var på med.
Just av alla länder också. Det är så här, Sverige skänker massor med bistånd till massor med länder.
Okay, men
man vet inte, men,
får jag bara
afghaner,
säga,
det är slöseri.
Men det skriver så här på webbsidan. Närmare bestämt 14 miljarder kronor de senaste 19 åren. Och biståndet kan istället för att ha främjat demokrati och byggt upp landet snarare ha förhindrat utvecklingen mot ett mer stabilt, fritt och fredligt land. Och de lösningar man arbetat för har varit baserade på önsketänkande utan förståelse för landet och kulturen.
Har man inte hållit på med genus och sånt i Afghanistan?
Jo.
Genusutbildning.
Ja, man jobbar för jämställdhet och sådär. Ja, men att det handlar inte om att 14 miljarder, allt det är slöseri. Utan en del av det har ju gått till saker som inte har varit bra. Och anledningen till att jag lyfte det var ju att det kom en rapport om just det där biståndet som har tittat på hur Sverige och andra länder har delat ut biståndet. Och att det har varit mycket önsketänkande om man har gjort felsatsningar och så som inte har varit så bra. Och det är ju liksom ett sätt att lyfta fram den här frågan. Att ja, bistånd, vi ger mycket pengar till det här. Saker och ting kan gå fel. Det kan liksom driva på korruption och sådana saker. Och det är ju en anledning till att vi har den här omröstningen för att liksom visa på var finns det slöseri, vad behöver man bry sig om, vad behöver göras?
Fast får jag vara lite så här... Alltså, jag har inte så jättemycket kunskap om bistånd, men lite har jag, alltså bistånd generellt sett, det är ju ett väldigt effektivt sätt att hjälpa omvärlden.
Är det verkligen?
Nej. Men det finns ju väldigt många olika typer av bistånd.
Alltså, och framförallt, om jag har förstått det hela rätt, det handlar inte som att man försöker påtvinga ett eget tänk kring jämställdhetsarbete, utan det handlar om att i Afghanistan att förstärka unga kvinnors situation och försöka få dem att kunna bli mer handlingskraftiga. Det behöver inte per automatik betyda att det slösar in med pengar.
Nej, precis. Alltså, det har ju gjorts bra saker, absolut. Men det är det här att det finns olika typer av bistånd. Det finns till exempel humanitärt bistånd. Alltså man hjälper folk i nöd verkligen för att överleva. Men så finns det ju utvecklingsbistånd. Och det kan man jobba med på olika sätt. Jag menar, ett sätt som Sverige är väldigt mycket inne på, det är att vi ska främja demokrati. Men då kan det ju leda till att man håller på med massa saker som... Ja, men i ett land som liksom inte är redo för demokrati. Istället så skulle man behöva bygga upp liksom grundläggande saker så att samhället fungerar. Så att man kan ha en offentlig förvaltning som är liksom hyfsat fri från korruption och så. Sen kan man komma till det här steget, demokrati, att involvera alla och så vidare. Alltså det beror på lite grann hur man jobbar, från vilket håll. Och att Sverige är bra på det här, stora, fina, högt flygande planer, att ja, nu ska vi skapa fred och jämställdhet och sådär. Man måste ju bygga på det landets kultur och förutsättningar och titta på det, och inte ha de här högt flygande planerna och tro
nu
att det går att liksom trycka på en knapp.
Talibanen här för att försvara sig, men om jag skulle...
Fast det var innan talibanen var i makten.
Nej, men får jag bara säga så här. Visst har Afghanistan varit typ det land Sverige har gett mest bistånd till genom alltså ganska många år, alltså det högsta biståndet. Och ja, om du åker ner dit, i alla fall innan talibanerna tog över igen nu, alltså i Kabul, de här politikerna, en del av dem, alltså de bor i gated communities, det är höga murar när du, liksom, när du ser hur de bor, och de har säkerhetsvakter och de bor i palatser. Och då är frågan, var kommer de här pengarna ifrån?
Mm.
Och det är såklart att de, alltså det kommer in bokstavligen talat väskor med dollar in. Och så går bara folk in och tar dem. Ja. Vi har gett mest bistånd till Afghanistan. Andra länder har gett massor med pengar. Men om vi har svårt att följa upp vad vi gör med våra skattepengar i Sverige, att vi har en sån som Josefin, vem fan följer upp vad som händer i Afghanistan?
De gör det. Alltså för det första, pengarna går ju inte direkt till myndigheter, enskilda aktörer, utan Sida jobbar med lokalorganisationer. Och framförallt så finns det andra organisationer, som stora organisationer som Världshälso, vad fan heter de, Världsnaturfonden och sådana grejer. Så att de jobbar ju väldigt nära med andra lokala organisationer, och tanken är att det ska gå för att stärka just de lokala organisationerna.
Ja, men en del av de här pengarna, som du sa, det finns ju olika slags bistånd. Se att de bygger upp skolor till exempel. Mm. Det blir en upphandling, en slags upphandling. Och så är det någon seriös eller oseriös aktör som bygger en skola, men den håller ju bara i typ ett något år. Sen rasar det ju samman.
De har kontrollfunktioner, de har på alla de här enheterna har de controller som går igenom och stämmer överens att allting följs upp.
Men det har vi i Sverige också.
Exakt, och det funkar, se hur det inte går här.
Mm.
Mm.
Okej, sure, vi har inte skolor som rasar ihop efter något år och sånt där. Men
så alltså, jag tänker så här, vad jag har förstått, det här har jag faktiskt lyssnat från Tino. Det är Tino som har sagt det, att bistånd är bland det effektivaste sättet att kunna hjälpa personer, framförallt med skolor och sådana här grejer. Men om det pengarna går till helt fel ände, då förstår jag. Men själva idén med att ge bistånd, det är i grunden inte
det håller jag med om. Alltså, som Josefin sa, det funkar i vissa fall.
Idén med skatt är också fin. Men när du får unicorn som ska ha vinterskrud.
Mm.
Ja, men problemet är att det finns ju hela tiden sådana som vill sko sig. Och de försöker hitta nya sätt och nya vägar. Och man har någon bulvan som liksom mellanhänder och så vidare. Alltså man jobbar ju hela tiden mot det där, både i Afghanistan och här. Mot sådana som vill sko sig och skaffa pengar, helt enkelt. Och det, ja, ibland så går det lite bättre, ibland går det lite sämre.
Nummer 6. Kommunpoetan i Tranemo.
Vadå?
Kommunpoetan.
Kommunpoeterna. Mm.
Ja, en kommunpoet som jobbar i Tranemo och ska dikta om kommunen i ett år.
Det var 900 000 spänn, va?
Mm. Ja. Och det här kan man ju tycka, en del tycker ju att det är en fantastisk idé. Men det här kommer alltså från staten, alltså den statliga myndighet som har gett kommunen pengar för att kunna ha den här kommunpoeten.
Men
om kommunen skulle tycka att det här var det viktigaste för våran kommun, liksom, vi vill ha en kommunpoet, då borde man ju ta de kommunala pengarna, tycker jag, till det. För då vill ju medborgarna ha det. Och så, ja.
Men borde inte andra kommuner också myndighet kommit fram till det i så fall? Alltså om poesi.
Ja, de kan ju gå före om de vill. Och så ser alla, vi vill ha en kommunpoet och det är det viktigaste. Ja, men då kan man satsa på det.
But actually, I'm a bit curious. Like, how do you think there is support for something like that among Swedes?
Men det är många vet ju inte om att de ens betalar för de här grejerna. De brukar dyka upp i lokalmedien att den här kommunpoeten hade nog säkert bara så här, dykt upp och titta, vi har en kommunpoet. Fantastiskt, tycker alla. Men de vet inte om att de själva är med och betalar för det. Alltså de betalar ju visserligen via staten då och inte via kommunen. Och jag menar, det är klart, det är väl trevligt. Eller får man en semla eller sådär gratis inom situationstecken.
Avgiftsfri
semla. Som man tror är, eller uppfattar det som att det är gratis. Eller det kostar ingenting. Alltså man tänker inte på att det kostar. Ja, men då tycker man det är bra.
He appeared on TV. Har ni sett honom?
Nej. Vem då?
The poet.
Nej.
It's not my taste at all.
Men är inte det egentligen en signal, kanske? På att jag tror många människor vet om att skatterna slösas bort i det här landet. Mm. Jag tror inte det är en nyhet för många. Om man säger att visste du att dina pengar slösas bort på massa saker? Och så tänker jag mig att reaktionen kommer vara, ja, det är väl så det är. Och för mig, det är en signal på att folk kanske inte riktigt tror längre att de kan påverka så mycket som på papper, på idén att vi är en demokrati och alla med och styr. När ändå i ett sånt system, det ploppar upp en förening som heter Sveriges kommuner och regioner som plockar 500 miljoner i budget varje år. Och det är noll transparens. De är inte redovisa vad de gör med pengarna. Det är en så här intern statlig maffia på ett sätt. Som sitter och käkar upp pengar och skyddar eller marknadsför kommunernas duktiga fina arbete. Jag vet inte ens vad de gör. Vad gör SKR ens? Vad är deras uppgift?
Massa olika grejer. De ger kurser för kommunanställda och sådär. Och slussar vidare bidrag till kommunerna som kommer från staten. Vi har ju massor med statliga bidrag som går till kommunerna. Alltså de är ju inte... De går inte bara på sina egna pengar kommun, utan vi har massor med olika typer av statsbidrag. What som de också får söka från staten. Alltså kommunerna söker bidrag från staten.
Och med de här pengarna så har de alltså startat SKR. Som är någon sorts
det är en
paraply.
Intresseorganisation. Jag tror att de kallas för arbetsgivarorganisation. Kan det vara så?
Aha,
jag är inte osäker, men i alla fall.
Men det är vad det är för mig. Det är att människor har egentligen gett upp hoppet om att det går att påverka någonting. Men det är så pass enkelt att var fjärde år ändå gå och lägga en lapp. Så då känner man att jag åtminstone gjort någonting. I alla fall gjort min plikt och lagt den här lappen. Men innerst inne så tror jag fan inte att många människor på riktigt tror att de kan påverka så mycket längre.
Mm. Jag tror att vi måste på något sätt, eller det kanske finns att om vi bara pratar om slöseri, för mig är fortfarande slöseri lite diffust. Jag vill på något sätt kunna konkretisera vad jag skulle kunna få istället. Och om man skulle kunna instifta på något sätt att med de här pengarna har vi istället gjort det här. Då kan jag känna en incitament för att vilja vara med och påverka mer.
Mm. Men vad sägs om att istället för att ta dina pengar så får du behålla dem? Varför måste någon alltid göra något med dina pengar?
Men det är ju med kulturen.
Nej, men vänta så här. För jag tror så här, i det hela, om jag förstår det hela rätt, så blir det, jag uppfattar att det blir väldigt små summor pengar för mig. Nej, om vi bara pratar om liksom en myndighet här på 20 miljoner eller en halv miljard här, i slutändan blir det väldigt små, det blir inte så många kronor i plånboken hos mig.
Jo, det blir det. När jag tankade min bil senast så gick notan på 1200 spänn. Och när jag vet att 60% av den här notan är skatt, så jag betalade egentligen 400 spänn för bensin, och sen resten av pengarna gick till en fucking unicorn i Malmö som ska ha vinterkläder nu så att den inte fryser. Och en kommunpoet i Tranemo som ska stå och pladdra om hur fint det är när regnet faller på bladen i hans gulliga fina kommun.
Du borde bjuda in honom.
Hanif, all pointless money is too much money.
Det är alltså, jag säger så här, jag tycker att det är, jag vill bara liksom säga, jag blir skitarg, jag blir frustrerad och jag känner lite grann att jag blir liksom provocerad av att man nästan har en tävling om de som är mest slöseri. För att det känns som att det här blir som en jippo och en rolig grej. Vi måste gå ett steg längre till att kunna liksom göra någon skillnad. Och hur kan vi göra att det blir en skillnad på riktigt? Det måste vi konkretisera liksom, hur vi kan spara de här pengarna, vad det kan bli istället. Det är där jag är ute efter någon lösning på hur
men,
vi ska
men det
kunna...
Det är det som är min poäng. Att om jag går till random medborgare på gatan... Och säger att det finns en förening som heter SKR. De är ingen myndighet. De får 500 miljoner spänn. Och de behöver inte redovisa vad de gör med pengarna. Och det är dina pengar. När du går och tankar så går 60% av de pengarna rakt in i statskassan. Och det finns en kommunpoet för 900 000 spänn. Och de bygger en unicorn för 700 000 eller vad det är. Och Kulturrådet har delat ut 745 000 kronor i bidrag till ett konstprojekt som heter Stickade rum.
Du låter som en gnällig person. Nej, du måste komma med konstruktiva idéer.
Här är konstruktiva idén att
sluta om jag
att
du att
det är steg ett. Det är så här, sluta. Stopp.
Det låter gnällig.
Nej, det är inte gnäll. Det är fly fucking förbannad. Jag är fly förbannad.
Du ser alltså, inte arg.
Jag är skitarg för att
du ser inte arg.
Nej, det är för att jag försöker behärska mig själv här, okej? Okay? Och om jag går och räknar upp de här exemplen och så står den här medborgaren och bara tittar på mig och så gräver jag mina papper och så hittar jag till exempel på 900 000 spänn som går till ett annat konstprojekt som heter Teater för en sovande publik. Där de har gjort en fucking show men där publiken ska sova så det är ingen som ser showen. För det är konst. Och så sitter den här medborgaren och tittar på mig och bara, ja men det är så här det är. Mm. Och blir som, du kan ju gå och rösta på någon som vill bara strypa åt alla de här politikerna.
Mm, men då måste det finnas några som du kan rösta på.
Och det finns.
Inte!
Jo, det finns.
Vilka är det, Josefin?
Och jag röstar inte på något parti för att jag vill kunna kritisera alla partier. Jag kommer rösta blankt. För jag vill kunna...
Really?
Nej, men jag kommer rösta blankt. Nej, men jag kommer rösta blankt för att då kommer jag kunna med gott samvete kunna kritisera allting utan att behöva känna någon lojalitet.
Isn't this like a waste of your vote though?
Ja, det skulle jag också se det som.
Jag är bara en person.
Men tänk om alla ting som du...
All the listeners.
Jag har inte förstått vad det konstruktiva är.
Det konstruktiva är att om det finns ett gigantiskt system som sitter och bara tar dina pengar, alltså om man bara kastade de här pengarna i ett svart hål, så är sannolikheten större att de kommer till bättre användning, för då kanske de kommer ut i ett parallellt universum där Sverige faktiskt funkar och inte kastar bort sina pengar på det här sättet. Men om jag visar de här exemplen för en random medborgare och den medborgaren tänker shit, jag ska verkligen rösta radikalt annorlunda den här gången och strunta i vad mina föräldrar röstade på. För det är också en sjuk svensk grej jag inte fattar. Ja, mina föräldrar har alltid röstat på Socialdemokraterna, så vi gör det också i den här familjen. Jag är stolt socialt.
Är det så verkligen?
Det finns, ja, det alltså finns, ja. Det finns.
Klanröst.
Så har vi alltid gjort, vad sa du?
Ja.
Klanröst.
Ja, men det är det ju.
Ja, men det blir ett problem när hela landet är en jävla klan.
But Hanif, I also don't understand like what you... Ashkan is like saying we have to reduce all this kind of like wasted money, and you're like, you have to come up with something constructive. It's like, okay, here I'm sitting in this like meeting now in Malmo, and we are going to decide, like they came up with the idea of this like fucking pink unicorn, and I'm like, yeah, this is not a good idea, and you'll be like, yeah, but say something constructive. I was like, okay, maybe. A blue paint instead of pink because it costs less.
Jag menar på att det, alltså, när, de här tävlingarna slösar om, alltså det blir är så provocerande, det är så pass viktiga grejer, men det måste komma finnas mer konkret hur vi ska kunna stoppa
men
det.
Men konkret
det är
att...
man argumenterar för saken. Jag förstår vad du menar. Ja. Alltså, jag håller med er båda men, här. Alltså, det finns en poäng i att bara sprida kännedom om det här. Att det sker slöseri. För annars vet ju folk inte att de ska bry sig över det här, om det här överhuvudtaget. Men sen är ju nästa steg så här, för att de ska kunna göra någonting, vilja göra någonting. Många vet nog, precis som Marskan säger, att det sker mycket slöseri. Men det är jobbigt att tänka på för att man inte vet vad man ska göra. Alltså även att gå och rösta, det är ju väldigt trubbigt. Alltså du röstar på ett parti, du röstar inte på 1000 olika saker som vi lägger våra skattepengar på. Alltså det är svårt att göra sin röst hörd. Hur vill man att samhället ska vara bara genom att lägga en röst?
Men actually this is a good question. Finns det en skillnad i hur mycket skattesluseri är det? Depending on what party is in charge eller inte riktigt.
Ja, alltså nej, det slöseri sker överallt. Alltså det är samma principer.
So there is not even decrease, eller?
Jag vet inte riktigt hur du menar. Och
like
vad
for
du...
example, if Moderaterna are in charge, is there like less skattesluseri?
Tvärtom, bara fan, den här nya Karolinska.
Ja, precis. Alltså så är det.
Vad fan, de slösar ju mest fucking jävla pengar. Vad kostar den här sjukhuset?
Exakt, och då går du inte att rösta på Moderaterna, korrekt?
Men det finns ju ingen parti att rösta på. Ja, det finns inget för alla i bovar i det här dramat.
Det finns ett parti.
Nej, det finns inte ett parti.
Som faktiskt sticker ut från mängden.
Feministiskt initiativ.
Många som sticker ut.
Vilket parti?
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb Gista Måltid. De har blatt grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Paket erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb Gista Måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Flexibility is great. That's why there's yoga. flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.